Andreas.
Hallå, Oskar.
Idag så ska vi tala om Horace Engdahls nya bok.
Ja.
Och Horace Engdahl har blivit göteborgare.
Det har han blivit.
Om man får lov, är man göteborgare bara för man flyttar hit?
Eller bor han bara här?
Jag vet
han
inte.
Han kanske aldrig blir en göteborgare.
Det är en internationell stad med mycket sjömän och jag tror han är göteborgare.
Som Lissabon.
Vi tar honom nu.
Mm. Nu är han Göteborg.
Då blir vi alla lite mer intellektuella.
Ja, precis. Ja,
vi har en gäst idag.
Det har vi. Ludvig Köhler från Stockholm. Yes. Har rest ner.
Ja, jag har rest ner. Hej.
Hej. Du är författare och har skrivit Posten bland annat. Nu senast den boken som jag fick av dig som jag inte kommer ihåg vad den heter nu. Den du gjorde tillsammans med Elis Brå och Linda Skugg och dem. Vad säger man? En antologi, va?
Ja, just det. En obekväm sanning.
En obekväm sanning.
En obekväm sanning. Jag har inte läst. Jag får läsa.
Du får låna några
av Det är bra. Jag får låna av Andreas. Men då börjar jag så här. Då har ju ni i Stockholm har ju förlorat Horace.
Ja, det har vi.
Tänker man så? Eller är jag göteborgsk i min hjärna nu?
Ja, nej. Jag ser det ju som en förlust.
Ja.
Även om han inte hade någon speciell plats där man kunde besöka honom så är det väl en del av Stockholms själ som har försvunnit. Alltså, för mig är ju han en väldigt typisk gammal sorts stockholmare som har någonting internationellt medvetet över sig samtidigt som han också är väldigt grundad i någon slags Stockholmsmiljö. Och han, ja.
Han är väl Bellman-expert och expert på de här poeterna som fanns. Bengt Lidner och Tegnér och den typen av författare.
Ja, han är ju verkligen gamla Stockholm.
Mm. På 1700-talet är väl nästan hans expertområde.
Ja, det är ju hans expertområde.
Det märker man i boken också.
Diskuterade, ja. Det märker man hela tiden. Det...
Han skriver ju i både den här boken och tidigare. Vi läste ju hans tidigare bok.
Mm, De obekymrade.
Ja, just det. Precis, De obekymrade. Och han skriver ju som en europeisk person.
Mm.
Tänker jag. För han skriver ju vad ska man säga? Han har nått den samhällspositionen att han kan ju Han skriver som en
aristokrat, ja, på något sätt. Han liksom säger, han tar inte vissa ord och uttryck i sin mun, eller de låter han inte sin penna ska inte hans penna befläckas av. Så man känner ju att han har ett maner ändå. Mm. Det känner man ju ganska starkt. Att det är liksom det där fint språk och så gärna ett litet citat av Madame de Stael eller vad det heter.
Ja.
Och
det är väl troligt när han beskriver Twitter i Sista grisen. Att det är någonting som låter som när någon går på toaletten. Han vill inte, skriva ordet Twitter. Han beskriver det som att det låter, när man twittrar så det låter som någonting man gör på toaletten.
Han har sagt det.
Ja, väldigt komiskt.
Han vill inte ta i
det. Nej.
Men för att
saker är tabu. Ja. Mycket är tabu.
Men ironiskt nog. Och nu hoppar jag lite för att det passar så himla bra. Men ironiskt nog så är ju ett parti i den här boken så handlar det är ju om Gryllos. Och det är ju häxan Kirke som har förvandlat en av Odysseus besättningsmän till en gris.
Ja, just det.
Och när jag läser det så tänker jag att han identifierar sig med den här Gryllos som inte nödvändigtvis kanske vill bli människa igen.
Mm.
Och det är ganska motsägelsefullt för en Horace-person att identifiera sig med grisen Gryllos. Är det inte det?
Ja, kanske. Han har ju lite av en... Just den här aristokratiska hållningen är ju att man inte då, de vanliga människorna och sådär, liksom. Mm. Så det, där finns det ju, men det är ju väldigt sympatiskt då att han kanske har mer, att han inte är helt fascistisk i sin aristokratiska hållning. Så att han gärna identifierar sig med grisen, eller den sista grisen heter ju en av hans böcker. Ja. Det är liksom det här... Han har ju ganska stor förståelse för det sociala svinet eller den som beter sig konstigt i en liksom väldigt fin miljö. Det känner han ju ändå en sympati för. Han måste ju när han var ung också ha varit en person som var lite stöddig och kanske konstig.
Jag tycker han verkar så väluppfostrad. Jag tycker han verkar liksom jätteväl uppfostrad.
Mm. Ja, men det är han antagligen. Ja, men han, jag tror också, för jag har ju hört folk snackat om, nu kommer vi in lite på det här, vad Malisen säger och så, men i och med att han är en offentlig person så liksom, där präglar ju ändå en bild av honom. Alltså att han tillhörde det här gänget med Stig Larsson som inte spottar i glaset och sådär. Jag vet inte, Håres, han håller sig säkert ganska lugn och sådär, men jag har ingen aning. Men att de hade lite av det, att de var bad boys på något sätt i Stockholm. Folk var kanske lite rädda för dem när de här tuffa killarna kom och som var så...
Eller då, men då talar vi innan våra... Du har inte stött på dem på fyllan liksom?
Nej, det här var ju på 70-talet.
Ja, just, ja 70-talet.
Sen 80-talet, fick ju... Många av dem fick ju familj och så. Ja.
Och blev vuxna personer, ja, kan man precis säga. Och dessutom och väldigt statusfyllda jobb kanske.
Ja, exakt. Och fick ju större höga positioner och så här.
Och sedan
men jag tror inte vi nämnde att vi skulle prata om hans nya bok.
Nej, det kanske
inte. Nej, men det är det vi gör. Ja, precis. Ja. Nej, jag kom
op,
åt mig.
Op 101.
Och op är väl opus då?
Ja.
Opus 101. Och det betydde, det var någonting av Beethoven, va?
Ja, just det. Det är ett verk av Beethoven.
Som jag inte har lyssnat på, men det kanske...
Jag lyssnade på Spotify och det är jättevackert. Ja. Men sen så är jag inte tillräckligt av en finkännare. Så att jag är inte riktigt där när han skriver om de här sakerna.
Nej, jag kan inte...
Jag kan heller... inte den världen riktigt.
Nej, jag kunde inte heller gå in i det.
För han börjar ju skriva lite om...
Matteuspassionen skriver ju väldigt fint om, skulle jag säga. Ja, det är ju back. Men där beskriver man, där känner jag texten, det är en av de längre sammanhållande texterna i boken. Och där känner jag att han, där kommer han till sin rätt på något sätt. Där blir han den här essisten och där förstår man att han, där är han, har han, där är han fullt och helt koherent med sina tankar och känslor. Det som övriga, mycket av det övriga materialet är väldigt mycket... handlar om infekterade saker för Håres Engdahl, förstår man ju. Det är ju liksom, det är ganska känsliga frågor. Ja. Och liksom, det är liksom sånt som man tycker är obehagligt och otäckt med samtiden och det där. Så, men just där Matteuspassionen han beskriver, där är det, där tycker jag det är fint och väldigt välskrivet. Då. En annan ton.
Är det så att det är två olika Håres Engdahl vi läser i den här boken?
Ja, det kan man nog säga i den bemärkelsen.
Ja, men... De två avslutande scenerna är ju skrivna av en liksom perfektionistisk yrkesman som har skrivit essäer hela sitt yrkesliv och är väldigt skicklig på det.
Och befinner sig där i den, i den tryggheten.
Behärskar ju det hantverket till fullo, skulle jag säga. Och sedan har vi ju den första delen som är väldigt disparat, får man ju säga. Den består ju av fragment som Håres också är väldigt skicklig på att göra, men det är mycket mer blandat innehåll och där läser jag en väldigt sorglig liksom, bok, skulle jag säga. Eller
det är ju nästan en tragisk gestalt som kommer fram
mörk
där.
Mörk berättelse liksom.
Han säger bland annat att han har förlorat sin mildhet och han vill inte säga exakt vad det beror på, men så skriver han om vad det innebär.
Men det förstår man ju lite vad det är, eller...
Jag kan ju tänka mig att det har att göra med den så kallade kulturmannen-historien.
MeToo-historien
och de här sakerna.
Ja. Men,
det måste ju vara det då.
Ja, det vet jag inte. Eller, jag antar det.
Ja,
men ja, exakt. Men man måste ändå förstå att hans liv inte slogs i spillror men ändå förändrades på väldigt snabb tid. Alltså han var ju en otroligt folkkär kulturpersonlighet som gjorde program med Liv Strömqvist och hade det här allvarligt talat i P1 och han var ju till och med i Bingolotto någon period och gjorde...
Han skrev någon sång
han skrev någon till kuplett till något TV-program, eller var det Bingolotto kanske?
Det var något i Babel, han skrev en text
till
en låt av...
Nyårsballongen hette
den och sånt.
Som tydligen också...
Någon av ABBA-gubbarna som hade gjort en melodi eller en låt så skrev han en text till den. Så han var väldigt populär.
Ja.
Och tidigare har han varit impopulär. Jag kommer ihåg 96-97 när han kom in i Svenska Akademin. Fick sin stol där i Svenska Akademin. Så var det så jävla många som var... Jag har talat om det här tidigare när vi har talat om Håres. Men då var det många alltså som var riktigt, riktigt avundsjuka i kulturvärlden. Mm. Så de snackade asmycket skit om honom. Mm. Jag var liksom chockerad över hur... jävla taskiga de var. Liksom. Beskrev hans utseende på vissa sätt. Och, liksom, och, att, ja, nu, och så brukar han alltid stå där med sin bok och ska skriva små aforismer. Och de var så jävla taskiga och ogina. Alltså.
Men det finns en bakgrund till det där som jag förstår det, som är att Horace var ju kritiker på 80-talet.
Ja, just det, det var.
Och skrev några väldigt uppmärksammade recensioner. Mm. Bland annat en recension av en antologi där Kristina Lund var med bland annat, som jag glömt bort vad den hette. Men den mest legendariska sågningen han gjorde var ju av Mats Gellerfelts roman, som jag glömt bort namnet på. Jag tror att det var Mats Gellerfelts andra roman.
Var inte han kritiker?
Jo, han blev ju kritiker, han var kritiker och han... ja, the story goes liksom att Horace recension var liksom nådastöten för hans liksom författarskap. Och det var, den fick honom att satsa på kritiken.
Ah, där hade inte jag...
Men jag kollade faktiskt upp den här recensionen när jag... När nu under coronan så hade ju Kungliga biblioteket öppnat hela tidningsarkivet. Man kunde gå in och läsa i stort sett vilken tidning som helst.
Från, digitalt då?
Ja, från 1900-talet. Och då gick jag faktiskt in och läste flera av de här texterna som Horace skrev. Och det var ju faktiskt väldigt mycket tongivande texter han skrev som liksom satte en hela liksom den här kulturella diskussionen igång. Och alltså det bara man såg att det
postmodernismen och så också,
ja,
eller alltså, han la ribban på något sätt.
Han skrev texter som befann sig på en väldigt hög nivå liksom. Han hade väldigt abstrakta resonemang och sånt, och det retade gallfeber på andra kulturjournalister och skribenter och alltså folk gjorde narr av hans sätt att skriva på. Det var liksom, det byggdes upp någon slags grej som liksom kulminerade långt senare, tror jag. När han då blev med kanske i akademin och sådär. Jag vet inte.
Men han förde in en ny grej, eller han och hans gäng då på något sätt förde in en ny grej i Sverige med just vissa teoretiker och Derrida och de här, de här som man kallar då postmoderna. Så det är liksom, det var ju...
Jag tror Foucault dyker upp mellan raderna i den här boken exempelvis. När han skriver om hur barbariskt det är att sätta folk i fängelse.
Ja, just det.
Så tror jag han syftar direkt.
Det är väldigt
intressant. 70-talstanke.
Ja, det är väldigt tydligt. Och den förekommer ju väldigt mycket i Frostensons andra bok om hennes resa, den här F, tror jag.
Ah, okay.
Hon skriver nästan ordagrant så, som hon har skrivit att så här, vad tog de vägen, de här diskussionerna om fången och så här. Och det förstår man ju direkt, måste det vara att de själva så tydligt har upplevt en närstående som hamnat bakom lås och bom. Liksom, att det är deras sätt att på ett väldigt intellektuellt sätt hantera en sån grej. Liksom, att så här, varför pratar vi inte mer om det här? Liksom, och det känns ju lite så.
Men det är väl så också att drivet. De tror då på det Foucault skrev på 70-talet också. Att det var ju lite bara blaha blaha för dem. Utan de tog verkligen in det som kanske de här, de här strukturalisterna eller poststrukturalisterna eller vad man nu ska kalla dem. Det de skrev var ändå någonting som påverkade deras tänkande då, kring lag och ordning och kanske sexualitet. Hur man ska bete sig.
Jag tror inte att det bara var Foucault som skrev det, utan det fanns en anda i samhället som inte bara drevs på av filosofer och teoretiker, utan det fanns liksom en tillvändhet mot att förstå kriminella. Det fanns en författare som
Släpp fångarna loss, det är vår.
Exakt. Det finns väldigt många verk faktiskt som från den här tiden. Det gjordes mycket fängelsefilmer.
Gökboet. Det är ju en liknande psykiatrin.
Exakt. Det kommer ju den här... Alltså, Norén är väldigt tydlig sprungen ur den där liksom, grejen också. Att han intresserar sig för samhällets svaga. Och,
personkrets, kliniken. Eller
väldigt mycket. Och han var ju väldigt inspirerad av den här italienska... Det var ett italienskt verk som hette Morire di Classe. Som utspelar sig, eller det är en fotobok från
reportagebok eller någonting, kanske med små dikter eller någonting.
Som kom på slutet av 60-talet.
Bilder då av det här sinnessjukhuset eller hospital.
Det fanns en sån våg av liksom, litteratur som kom, alltså det fanns en snubbe som hette Inge Isgren som typ var någon slags kriminell person som också skrev romaner, typ en som hette Sociopaten. Och så fanns det ju en författare som Maja Ekelöf som skrev den här Rapport från en skurhink.
Ja, just det. Ja.
Hon, hennes andra bok var ju en brevväxling med en fånge. Alltså en snubbe som satt på en anstalt. Så det fanns ju bara, men det här är ett stickspår. Men,
Men, det är intressant.
Men jag tror att det är liksom en generell, det fanns en, det var mycket fokus på det tror jag under så här 70. Men
där,
60, 70,
för där blir det ju, upplever jag i alla fall när han skriver om när han skriver om hur barbariskt det är att vi har glömt av, säger han. Vi har ju glömt av det här, att vi sätter ju folk i fängelse. Och han går ganska långt, han jämför det med riktigt slaveri, Horace, i den här boken. Så att han menar då på att på samma sätt som under slaveriets tid så var man blinda för vad slaveriet är. Mm. Och under våran tid så är vi blinda för vad fängelsestraffet är. Vilket är, det är en okej poäng. Men samtidigt så läser jag det här som inte kommer ur den här traditionen. Och tänker att ja, men det är ganska skönt att spärra in vissa personer. Mm. För de är inte riktigt kloka. Alltså, jag vet inte hur ni tänkte när ni läste det, eller liksom, köper man hans argument? Har han rätt?
Nej, jag tycker han svajar mycket där. Eller? Det är också väldigt tydligt att han talar utifrån...
Jag köper inte hans premisser, jag tänkte på hans premisser just när jag läste om... Han påtalar ju ett hyckleri då, men jag köper inte premisserna för att det är ett hyckleri. Han beskriver den unga, könsmogna kvinnan som vårt samhälles sjuka punkt... Men då liksom, ja, kan väl, men vad, liksom, man är ju könsmogen när man är 13 år typ. Det är ju liksom, menar du, är en 13-åring en kvinna då? Eller liksom, det blir en pervy-diskussion sådär. Så är det liksom, jag vill inte liksom ta lite i de här. Det är liksom för, ja, nej, men...
Nu går du direkt på... Ja, men det är jobbigt.
Ja, precis. Nej, men det blir ju pervy, för då måste man fråga vilken är premissen för hans resonemang här? Vad är den unga könsmogna kvinnan? Är det liksom en 18-årig tjej som är myndig, eller är det liksom 14-15-åringen? Och så nämner han ju då liksom, då går han in på 1700-talsreferens också, som också blir lite stötande i sammanhanget när liksom 15-års flicka och fuller på Karl, så men det är väl liksom, det förstod man ju på den tiden hur jävla grisigt det var, men det fanns ju inte, barnens rättigheter existerade inte på 1700-talet.
Det är ju samma tid som när en adelsman, om han kände för det, bara slog ihjäl en dräng.
Ja, precis.
Ja, så det är
en konstig tid att se som ett bra exempel på någonting, eller det är en fri tanke om. Sedan har han i och för sig andra bra poäng, men liksom, och så nämner han en annan 1700-tals kuplett, typ Annette Lärche Quinson, som är liksom Annette 15 år. Den kan jag också tänka mig vara jävligt svinig sång om någon Annette som antagligen skulle hora omkring så där ungefär. Så, ungefär som Taubes grejer så här, när han går och köper någon ung flicka i Havanna och sådana. Det är ju liksom, det blir ju när man tänker efter i efterhand, så visst, man tänkte på ett annat sätt då, men det är liksom, det blir ingen bra
men
grej.
Det går ju inte jag kan ju inte säga vad jag tycker om de här sakerna utan att bli lika liksom, ja, men det är så här, jag kan inte
det är
lite det du var inne på, va? Det går liksom inte att...
Nej, exakt, det är svårt, men jag tycker ändå, jag kan nog stå för att jag tycker det är väldigt stor skillnad på att en 16-årig person har samlag och en person under 10 år. Alltså det har ju liksom likställts i någon slags diskussion idag, vilket ju faktiskt är ganska speciellt. Alltså där måste man ändå säga att det är inte samma grej liksom. Alltså, det är många som är 16 som är aktiva så att säga, och det är ju inte barn.
Nej.
Men det, och bara en sån det, sak att folk det, mognar så olika.
Biologiska och juridiska definitioner här. Ja, som liksom, det är väldigt...
Alltså det är ju någonting som är speciellt med den här 18-årsgränsen. Man kan undra vad den härstammar ifrån. Men den har väl från början mest att göra med rösträtt. Liksom.
Ja, det är ju juridiska och politiska frågor.
Fatta liksom, vara med och fatta beslut i ett demokratiskt samhälle. Men alltså... Det är ju bara för ljuget att påstå att man skulle liksom vara någon slags helt oskyldigt liksom sexobjekt innan 18. Alltså, Nej, många är ju faktiskt inte det.
Men där ger jag honom rätt. För det, där tar han ju också upp liksom så här Tinder och andra. Det finns ju fenomen i vår tid som är liksom jävligt skeva. Och liksom, sånt kommer man ju på om 10-20 år när det liksom, man har helt andra värderingar. Så vi har ju våra värderingar och man har värderingar. Nu är det ju, han nämner ju Tinder och att knulla efter en timmas bekantskap är helt okej liksom. I Tindervärlden, uppenbarligen. Man träffas efter att ha swipat en bild och så träffas man och knullar man och tycker det är helt okej. Mm. Det kan jag tycka också är lite... Det kan ju vara ganska obscent.
Men det är ingen... Ja, men... Okej. Okay. Jag är med. Det finns massa olika... Det finns massa argumentation här och det finns massa olika åsikter. Och det finns säkert mängder med olika forum där man kan diskutera de här sakerna. Mm. Men det som vi ska diskutera här egentligen, det är ju varför Horace Engdahl skriver om det här. Mm. För det är ju där, det är ju den metadiskussionen vi ska vara i egentligen, om jag ska vara hård. Liksom att, vad är det, har Horace suttit hemma och retat upp sig? Eller liksom, varför? För det här är ju uppenbarligen ett lite risky grej att hålla på och uttala sig om. Men det här han känner ändå att han behöver skriva om det.
Men det här har väl också då med kulturmannen och hans förhavanden att göra?
Det vet inte jag. Var det inblandade personer som var under 18?
Nej, det kanske det inte var. Men det är lite unga tjejer var det väl kanske då som nämndes. Ja. Men inte i just rättsfallet. För där var det ju en äldre kvinna som jag förstod som han...
Ja, hon var ju knappast under 18.
Men hon var ju väl kanske 25-30 års åldern eller 30 någonting.
Ja, så kan det nog vara, tror jag.
Så det var ju att den här kulturmannen hade raggat upp en del unga tjejer, i alla fall historiskt då. Jo. Så det fanns ju där, den tematiken finns ju i bakgrunden då, om man ser det ur det perspektivet.
Ja, men han tangerar ändå något slags rättshaveristisk position här. Det är tydligt att han har en personlig koppling till sitt ämne och att han inte kan förstå hur samhället fungerar så som det gör. Och han liksom känner, det är ju en människa som febrilt letar efter goda argument för sin egen position. Mm. Och man ser ju i den här boken att han liksom oscillerar kring vissa ämnen då som man ändå får säga har med de här turerna som man har läst om i tidningarna att göra. Liksom. Att det är ganska tydligt att det handlar mycket om feminism och synen på kulturlivet och offentligheten och ja, hans roll. Alltså han för ju någon slags dialog med sig själv, tror jag, där han... Mycket mer desperat skulle jag säga än hans tidigare aforismsamlingar försöker liksom hitta svar på något sätt. Mm. Och det är väl det som kanske är att hans mildhet har försvunnit, som han själv liksom inser att förut så var det mycket mer lekfullt i hans liksom betraktelse. Men det är mycket mer allvar här på något sätt.
Ja, han har ju klivit in i en slags annorlunda roll nu. Det är ju liksom en dörr öppnas till en annorlunda position och roll. Då jag liksom tänkte på, jag läste lite om filosoferna i antiken så där, och att hållningen som Engdahl intar då är lite som en hellenistisk filosof i en korrumperad stat. Någon som verkligen insett det här efter en karriär i liksom han har försökt göra något bra. Liksom det är att folk är, då tänker man, folk är galna i allmänhet, inser den här filosofen. Och liksom, politiken är osund och media är osund, ideologi är osund och journalisterna är det värsta som finns. Då.
Men, ja, just det. Det finns ju ett ganska träffande citat där han beskriver de bästa förutsättningarna för filosofi.
Ja, det var i ett förfall.
Samhälle som befinner sig i förfall.
Ja, just det.
Där de påstridiga och lättkränkta... Eller ska jag läsa hela citatet?
Ja, gärna.
Ser man det historiskt är den bästa miljön för filosofiskt tänkande ett furstendöme i framskridet förfall där påstridiga och lättkränkta medborgargrupper ännu hålls i schack av respekten för en nedärvd ordning och där man vördar regler utan att följa dem allt för noga.
Mm. Jag tänkte också på Platon, men han beskriver så här, filosofen liknar en människa som hamnar bland vilda djur. Han vill inte begå övergrepp tillsammans med dem. Han är heller inte tillräckligt stark för att ensam hålla stånd mot alla bestarna. Han är dömd att gå under innan han hinner göra någon nytta för staten och vännerna. Det är ju liksom, Horace Engdahl inser ju att han, vad ska jag göra innan jag får flytta till Göteborg?
Det som jag tänkte som har med det här att göra, för att han skrev också, jag är inte längre en sådan författare som jag skulle vilja läsa. Mm. Vilket är ett ganska, för det handlar ju om det här.
Mm. Mm. Det är sorgligt.
Ja, det är sorgligt, men det är också så att han förstår också sin egen sorglighet, tror jag. Men det som jag tänkte var att han har ju genom hela sitt liv och karriär så har ju han varit ganska, vad ska man säga, han har inte filosoferat med någon truckförare liksom. Ja, men du vet, han har ändå haft den här positionen i Svenska Akademin. Han har träffat andra liksom, visst, Stig Larsson är väl lite grov ibland, men det är ändå en jävligt intellektuell person. Och det som min tanke var att han har slått volt på sig själv och så har han blivit den här den vanliga mannen på gatans åsikter är det jag ju ser.
Mm. Jag tänker, fast med ett språk som är förfinat och sublimerat.
Ja, för det jag hörde i min inre liksom musikhjärna, det var, vet ni vilken det här är? En fanfar för den vanliga mannen. A fanfare for the common man. Mm. Det är ju soundtracket till den gamla Stålmannen. Mm. Det är liksom under andra världskriget, så är det fanfar, jag gillar det namnet så här. Det är en fanfar för den vanliga mannen. Mm. Det är det jag tänker ibland när han skriver. Ja. Det här är liksom, det här är den vanliga mannens åsikter. Han är arg på det här med MeToo. Han tycker det är skit. Ja. Och det är ju där han har hamnat.
Feminismen har gått lite för långt.
Men han har ju, man kan ju för sig läsa det i hans tidigare böcker också faktiskt.
Okej, okay, jag är ingen Horace-kännare.
Jag skulle säga att han har det där med sig redan från Meteorer. Alltså, och det är ju det som är lustigt med Horace, att han har ju någonting väldigt folkligt över sig. Han spelar i dragspel och han liksom är bra på snapsvisor och sånt. Och han har ju både det här folkliga och det väldigt abstrakta, om man ska säga så. Och jag tror att det också är någonting som har provocerat folk i kulturvärlden.
Så kan det mycket
att han har lyckats balansera de här punkterna, och det har ju Stig Larsson också gjort, skulle jag säga. Att man kan vara både någon som läser Barthes och liksom refererar till Barthes eller Foucault eller Althusser eller vem det nu kan vara. Mm. Och att man kanske går på en fotbollsmatch och inte så
och koll på Champions League och sådär.
Ja, exakt.
Det har ju Stig Larsson också.
Precis.
Kollar ju på sånt.
Ja, verkligen, verkligen.
Spelarna.
Och jag tror att, jag tror att kulturvärlden är ju så enormt besatt av positionering och så här, vad som är okej att tycka om. Och
av prestige.
Prestige och så här, får man säga att man gillar horoskop? Eller får man säga att man är typ intresserad av Paradise Hotel? Eller ni vet vad jag menar liksom.
Det är, när jag har nämnt Gudfadern-filmerna så har folk kollat snett på mig ibland.
Alltså,
liksom, vad fan, de
men ofta när man öppnar en kultursida i en svensk tidning så handlar det nästan bara om, det är nästan bara liksom en katalog av vad man ska tycka, vad man ska gilla liksom.
Mm.
Och det är väldigt sällan man läser texter som bara rör sig helt ledigt mellan liksom amerikansk populärkultur, 1700-talet, kriminalitet, biologi, liksom, jag vet inte, astronomi och allt sånt. Och Horace är ju för mig liksom lite den här gamla skolans intellektuella som liksom inte, han vill ju liksom överskrida gränserna mellan kultur och sånt. Alltså han har ju ett stort intresse för populärkultur och gammal kultur och liksom allt möjligt. Han älskar ju Dylan och Bach.
Såklart.
Och Bach. Ja. Och Stendhal och liksom postmodernismen. Och jag tror att det är för många som är lite, har lite mindre innanför pannan, så blir det här liksom förvirrande. Och då vill man lätt liksom säga att han är någon slags von Oben-figur som är så här. Alltså man kanske upplever det som ett hot för att man själv inte kan härbärgera så mycket. Så
nej, men man kan uppleva det som ett hot för att man kan uppleva det som ett hot för att man inte förstår hans signalering.
Exakt.
Och det här kan...
Men det är ju han som bestämmer det här också kan vad vara som fallet. Är fint med de fina aspekterna av populärkulturen. Det är ju det, han som bestämmer det.
Men här kan vara en grej. Att ibland så kanske inte Horace Engdahl signalerar överhuvudtaget. Mm. Utan ibland bara han känner någonting. Han tänker inte hur jag signalerar nu. För han sitter redan i Svenska Akademien. Han
prestige,
behöver inte. Precis. Och det är ju, jag säger ju det du säger. Exakt. Men jag menar liksom...
Men det tycker jag är väldigt kännetecknande för Meteorer, som är hans första fragmentsamling. Att där är allt så lätt. Han bara liksom rör sig helt ledigt mellan olika tid och rum. Ja. Och han typ kan ta upp någonting liksom... helt random ämne.
Är inte det en sån traditionell brittisk journalistisk stil att
men det är ju också han är också elegant. Ja precis, men han är ju också väldigt rotad i just 1700-talets konversationskultur. Att man liksom man pratar om ett ämne lite spirituellt och virtuos ett tag och sen så går man över till nästa och så liksom det beskriver han också i senaste boken tror jag. Att liksom eller om det var De obekymrade. De här böckerna glider upp för mig. Men han är ju, återkommer hela tiden till liksom det idealet. Att man ska prata lätt och vackert om någonting.
Lätthet är ett kodord.
Precis, lätthet och så här vackert.
Lite flyktigt.
Det är det han kallar för mildhet.
Exakt, mildhet. Och den grejen har tonats ner i boken. Och det är ju sorgligt att de här människorna lyckades med att knäcka honom. Man inte ville.
Men jag tror inte bara han är knäckt av de här människorna. Jag tror också att han är knäckt av för jag får ju känslan att han är ju en Nietzschean. Det är det jag får. När jag läser honom ibland så tänker jag, här är en person som skriver som har läst jävligt mycket Nietzsche. Jag kan ha helt fel, men jag känner Nietzsche i texten. Och jag känner Nietzsche i fraseringen och jag känner det i styckesindelningen och variationen mellan korta och långa meningar och bara jag får sån känsla för att bara här är en person som har läst Zarathustra sjukt många gånger och det är också det är kanske också det att de här gamla filosoferna, nu är inte Nietzsche så gammal, men det är också det liksom, att det intellektuella materialet har knäckt postmodernisten. Det är en idé.
Ja,
eller motsättningarna, motsägelsen i det liksom postmoderna.
Men du kan inte bara vara mild om du älskar att läsa Nietzsche. Det går
inte. Men du kanske inte kan vara heller så tolerant som de var på 70-talet och samtidigt vara Nietzschean.
Det om kanske inte går. Jag
tror inte det. Jag tror det. Jag tror att
jag känner ju det när jag läser.
Hans Foucault-fängelse bild, det tror jag inte han landar i de tankegångarna riktigt. Nej. De känns inte intellektuella, de känns inte rationellt grundade i en riktig tankegång.
Nej. Jag ska läsa lite ur hans bok här och jag hoppar lite, men han säger så här: det gör mig förundrad att ropet på absoluta värden ljuder från människor som menar sig uppträda till försvar för den västerländska kulturen mot upplösande krafter av olika slag. Absoluta värden är främmande för vår tradition. Västerlandets lycka är bristen på centrum i dess själsliv. Och sen efter detta så radar han upp så här otroligt västerländska saker. Och då, nu är jag orättvis, men efter jag läste det här stycket så var min första tanke i huvudet bara, okej, boomer, vad menar du? För att han är otroligt västerländsk i hela hans själ. Är han är inte? För han radar upp, då säger han till exempel att vetenskapen väger upp den tendens till fanatism som lurar religionen och den eskapism som är konstens skötesyn, medan religionen och konsten i sin tur väger upp vetenskapens moraliska och känslomässiga blindhet.
Men det, gör
det, är så här, det här skulle ju aldrig någonsin skriva som inte är super förankrad i...
Ja, men han säger väl inte att han är oförankrad i västerlandet?
Nej, det gör han inte i och för sig. Det har du helt rätt i. Men
jag tycker det är ganska korrekt.
Men han uppträder ju enligt mig till försvar för den västerländska kulturen här. Och det är det han kritiserar att folk... Jag har fått ihop
det. Vi läste olika.
Jag tänkte med att det här var någon slags svar på Lena Andersson. Som liksom i... upplysningens namn har ju liksom motsatt sig postmoderna inslag. Mm. Och okay. Att postmodernism har löst upp någon slags konsensus kring vad som är sant och falskt och sånt.
Okej, okay. Så att den upplösande och, kraften här är ren...
Och, han nyanserar väl det och, genom att säga att ja, västerlandets lycka är bristen på centrum i dess själsliv. Det betyder väl helt enkelt att att vi...
Vi håller inte fanatiskt fast vid den kristna kulturen, för vi har också en i grunden hednisk litteratur. Och vetenskapen förnekar själens existens, som är tre sakerna samarbetar till att skapa den västerländska kulturen med dess extrema utveckling, det finns, teknik och kultur.
Det finns liksom ett arv av utflippad kultur liksom, i det västerländska.
Men
alltså det gamla dionysiska sättet att leva, eller hedniska ritualer.
För det jag egentligen tänkte på, om jag ska liksom försöka förtydliga mig själv, så tänkte jag lite så här att det är lite av en halmgubbe, för jag förstår inte vem det är. Jag förstår inte det här ropet på de absoluta värdena. Det är den grejen jag inte riktigt, men nu sa ju du en person då. Men alltså jag fattar inte liksom vem det är han kritisera riktigt.
Kanske de här värdegrundsnissarna i liksom på universitet.
Nej, jag vet inte.
Jag tänker mig att
som inte förstår att det är liksom där.
Jag tänker mig att det här är hans inlägg i postmodernismdebatten.
Ja.
Han nämner inte ordet postmodernism. Och det är väldigt typiskt Horras att liksom han är inte så billig att han skulle liksom...
Nej, han skulle väl aldrig ta
för
det.
För det ordet har ju blivit så enormt negativt laddat.
Det är därför jag tror att han nämner Foucault heller, om jag ska vara ärlig.
Nej, men han är ju smart. Han förstår ju att han inte kan nämna alla de där grejerna. Liksom, utan det får man ju dechiffrera själv med vad man läser. Mm. Att liksom det här är någon slags... Det här är någonting som han kommenterar på det liksom. Och ibland så är han ju mer tydlig än annars.
Men jag tänkte nämligen, vi ska ta en liten paus. Yep. Men jag tänkte innan vi pausar så vill jag bara vara tydlig här att vi tre som sitter här nu, vi alla här, det verkar som att vi ändå gillar att läsa Horace Engdahl väldigt mycket.
Ja, eller hur? Jag har läst det mesta han har gett ut.
Ja, jag har läst det mesta.
Och du har väl läst, Oskar, du läste väl den förra boken tillsammans med mig?
Alltså jag...
När han skriver om Maduro, kommer du inte ihåg?
Jo,
Maduro,
det är klart. Kan vi tala
om Mahuru.
Mahuru.
Ja, det får vi tala om.
Ja, men det är bra. Men jag hade en kommentar där som ni kan lura lite på. Och det är ju att i brist på de äldre intellektuella männen i vårt samhälle så är ju Horace lite, han blir lite våran pappa som vi läser. Det är en idé.
Ja, eller en fadersfigur i alla fall.
Han är en fadersfigur.
Jag tänkte... Ja, börjar du, Andres.
Ja. Det är bra. Nej, men vi talar ju lite om... Liksom, han har ju blivit väldigt utsatt, Horace Engdahl, i olika perioder. Han har varit hatad och avundad. Och som du sa, Ludvig, han blev ju extremt folkkär ett tag. Mm. Och sedan kom det här frista med kulturmannen och skandalen kring Metoo. Och då blev han ju en paria i det, igen då på något sätt. Mm. Eller han blev en paria verkligen och gick ut hårt i media. Och det var jävligt sårigt eller vad man nu ska säga. Mm. Men han skriver också, han har beskrivit också i tidigare böcker om sina mobbare på något sätt och vis. Eller om jag läst i intervjuer eller något liknande. Men det här skriver han i alla fall. Den generation av etablerade kulturskribenter som först försökte sätta dig på plats är borta. Dig menar han ju sig själv då. Sätta dig på plats är borta. En andra generation har slitits ut och börjat flagna. Och en tredje lär sig nu spelet och svävar ut i teorier om ditt fördärvbringande inflytande. Han är ju den här offentliga personen, så han hamnar ju hela tiden i de här i olika på något sätt då, konflikter med trender i tiden på något sätt, det jag tror han tänker sig. Han är förvirrad i det här tillståndet för han har, att han befinner sig där igen då, i det, som den hatade och lite föraktade personen. Och så beskriver han ju sina mobbare på skolgården lite. Och jag tänker en anledning till när man, nu är jag, psykologiserar jag det hela, men liksom när man är utsatt kanske redan unga år, men också är en jävligt intelligent person som Horace Engdahl. Han är ju fruktansvärt intelligent, han kan 5 språk och han är liksom, ja, vi vet ju att han är fruktansvärt verbal etc. och kapabel. Då har man ju också, om man inte är helt knäckt av omvärlden, så blir man ju, kan man ju också bli oerhört självsäker, misstänker jag. Liksom när man är en jävligt bright person. Alltså, men, jag tänker på Bill Gates och sådär. De här nördiga personerna som idag är miljardärer. Elon Musk eller vad heter han? Mm. Han är ju, var ju också mobbad som barn. Men liksom, han är ju liksom, hans värld är ju en annan. Han,
ja,
han
det finns en tragedi i det här. Och det är att när du söker position för att du kanske har råkat illa ut som barn. Och så sitter Horace och tänker, aha, den där Bengt som var taskig mot mig när jag gick i skolan. Mm. Han hamnar ju inte i Svenska Akademin. Mm. Han kör ju lastbil nu, den här jävlan. Mm. Men samtidigt så tycker Bengt fortfarande att Horace är en idiot. Mm. Ja, ska han hålla på med de här jävla böckerna och alltså det finns någon jävla sorg där. Han vann inte över mobbarna.
Ja, men de går väl lite att vinna över, och det är liksom, är man, alltså det är ju, ja, det kan bli konstigt, men jag menar, Horace är ju också en tetig person. Han är ju en lite tetig annorlunda person. Det är han ju också. Mm.
Tete är göteborgska, ja, du är konstig.
Det hänger inte jag riktigt.
Nej, Tete betyder konstig.
Ja, men han är ju lite,
det
är
liksom, förstått vad det betyder att lyssna på er podd.
Ja, men han är ju en speciell person. Det är ju liksom, det är klart att man, är man en mobbig person, då retar man upp sig på den personen. Ja, så han kommer ju alltid väcka ett visst förakt.
Han har ju en naturlig coolhet och det provocerar människor. Det kommer alltid provocera människor. Alltså,
har han det? Jag tycker det är både och.
Han också, jo, jag skulle nog säga att han har det. Fast han kanske inte är lika cool som Stig Larsson. Men alltså, han har någonting obrytt över sig. Och en slags naturlig förmåga att tala och tänka, tror jag. Som faktiskt provocerar väldigt många.
Har han inte också något väldigt arrogant över sig? Den arrogansen kan ju också vara oerhört charmig. Liksom.
Jo, precis. Jo, men alltså,
och cool.
Jo,
arrogansen
kan vara cool. Det kanske är lite arrogant. Alltså, han har ju, när han skrev de här texterna på 80-talet, så var han ju liksom konfrontativ. Alltså, då var han ju inte så där bara
en, du menar hans kritik och så?
Ja, då var han ju som den här piloten, andra världskriget piloten som han beskriver.
Ja, just det.
Att han bara åkte och rammade ner liksom 150 plan på liksom en vecka.
Han är ju också överlägsen, det måste ändå sägas. Jag har ju läst de här Stilen och Lyckan och de böckerna med hans essäer, och de är ju, han skriver ju skitbra i dem. Ja. Det är liksom Stilen och Lyckan, den romantiska texten som han publicerade tidigt när han skriver om romantiska författare. Det är liksom
en avhandling liksom, utan fotnoter.
Ja, en avhandling utan fotnoter som liksom gick igenom. Men hur som helst, det är liksom, folk kan ju inte skriva på det sättet.
Men
folk
avhandlingen blir, är litteraturvetare, va?
Ja, det är litteraturvetenskap.
Ja, diskuterar litteratur.
Men liksom, han var ju också, det sa min gamla lärare till mig också när jag frågade, varför tycker folk att Horace Engdahl, varför tycker de inte om honom? Så, nej, men folk är avundsjuka på honom för han är så jävla bra.
Och det stämmer säkert. Jag kan, för mig, om jag ska vara personlig, så blir det så här att min pappa som jag växte upp med, han tyckte ju liksom att så här bara, ja, men du är en idiot om du går till ett universitet. Det är liksom inga riktiga jobb. Du måste liksom, du måste göra som jag. Du måste, först så måste man bära cementsäckar, och efter det så ska du vara bäst på armbrytning, och sen utan någon utbildning överhuvudtaget så ska du vara tillräckligt smart för att ta dig in på ett ritkontor. Och det fanns alltid så här ett stort agg mot
kontor.
Ja, precis. Han var ju, han är borta nu, men han arbetar som det, men han hade ju bara så här gymnasieutbildning. Det var en annan tid liksom. Så han jobbade ju, han har ju målat liksom, eller ritat massa industrifastigheter för Volvo och såna här grejer. Har massa patent och grejer. Alltså så här, skarp person. Ja. Men föraktade verkligen akademin och de här personerna.
Min farsa också faktiskt, min låtsaspappa, han har haft liknande inställning.
Ja, och då blir det ju för mig, så, som liksom jag kom ju på hos mig själv att bara, ja, men jag gillar ju det här. Jag gillar ju universitet. Jag gillar ju, då blir då blir ju så här, Horace Engdahl-personer blir ju liksom substitut för att man kanske inte har haft den här intellektuella äldre personen.
Mm.
Men jag förstår, för det förklarar både hatet och kärleken. Ja. Det är det jag är inne på
fast
här
fast
nu.
Fast det roliga är att Horace har ju blivit liksom Dark Academia.
Han
har, han har ju blivit anti-universitet. Mm. Alltså, jag tror inte hans texter blir lästa i litteraturvetenskap på universitetet.
Nej, det kan jag mycket väl.
Jag tror det är universiteten som har förändrat sig.
Ja. Exakt, ja. De har ju genomgått en transformation och han tillhör ju en gammal form av akademiker som liksom... Han hade ju en professor som hette Tigerstedt som var någon slags finlandssvensk litteraturhistoriker som kunde allt. Alltså ja, han var den allvetande akademikern.
Mm.
Och han kommer från en sån tradition av att litteraturvetenskap skulle vara ett ämne som var liksom integrerat med andra ämnen. Och inte som det är idag, liksom, där det har blivit väldigt så spjutspets. Man håller på med litteraturvetenskap och då håller man verkligen inte på med någonting annat. Utan
är det mer liberal arts eller vad man ska säga, som Horace Engdahl är mer? Alltså den gamla, det gamla liksom, tweed Oxford-bredden i kunskap.
Ja.
Man kan klassisk musik, man kan liksom 1700-tals litteratur, man kan liksom historia.
Det som du brukar kalla för det äldre bildningsidealet.
Ja, precis. Ja, eller ett borgerligt bildningsideal. Ja. Och det var ju tydligen hans egen far och hans mor också. Liksom. Jag vet inte, hans mor...
Han det väldigt mycket.
Ja, liksom. Precis.
Det är väl det man... Men då är det ju det som kanske våran generation på många sätt har saknat. Att vi vill ju... jag tänker till exempel på men Nietzsche som jag tog upp tidigare.
Ja. Ja.
Alltså Nietzsches akademiska karriär berodde ju mycket på att Nietzsche kunde ju typ allt om antiken. Ja, men liksom, ja. Så var det ju.
För oss har ju universitetet mer känt som att gå till Arbetsförmedlingen.
Det är liksom men det är helt sant.
Det är ju den stämningen. Ja, men det är ju den stämningen på universiteten idag. Liksom.
Du går inte dit för att lära dig någonting. Nej. Du går dit för att få ett diplom.
Man så hittar sig själv bland liksom 50 andra i en gigantisk sal. Där alla liksom gör det här för att de vet att de måste tänka på sin framtid ungefär.
Jag var 6 liksom... år på Lunds universitet. Ja. Och under de 6 åren så hade jag så kallad Oxford-undervisning en halv termin. Det vill säga att jag hade nära kontakt och undervisning av en professor. En halv termin av 12 terminer. Då förstår man. Och när Horace utbildade sig långt tidigare. Då hade han förmodligen... Oxford-modellen kanske 80% av sin utbildning.
Mm.
Alltså så stor förändring har skett mellan våra generationer.
Mm.
Och jag vet, har du haft den typen av undervisning någon gång? När man sitter och arbetar nära med professorn liksom?
Nej, jag har bara tagit en kandidat.
Okej. Okay.
Men för jag kan säga så här, jag har ju erfarenhet av det här, väldigt lite erfarenhet, men lite är åtminstone något. Jag kan säga att bästa utbildningsformen som jag någonsin har varit med om, för då får man ju ta del av någons kunskap på ett annat sätt.
Ja.
Och det
är inte bara en stencil som någon astil...
Nej, men man märker ju att man kommer hem på kvällen och är i den världen. Och det är ju det som den typen av utbildning levererar. Och det här levererar inte när man sitter i en föreläsningssal med 200 personer. Mm. Och kan inte ens namnet på vem det är som... liksom.
Nej.
Vem var det du sa, Ludvig, i pausen där? Att Horace hade kunnat bli... den nya Jordan.
Just det.
Menade du då? Menar du Jordan?
Nej, men jag har ett liksom, tydligt exempel på det. Och det var att jag för en kväll för några år sedan var på en klubb i Stockholm. Och då liksom började jag prata med en bekant som är kulturjournalist på Dagens Nyheter. Och hon sa... då började vi prata om Horace Engdahl. Och då sa hon ju liksom att... Horace är ju Sveriges Jordan. Mm. Bi Peterson. Och hon typ trackade mig lite grann. För jag hade typ skrivit någonting på Twitter om att jag försvarar Jordan B. Peterson. Jag var ju väldigt inne i det där liksom ett tag.
Vågat
som alla var
gjort.
Kanske. Ja, men jag liksom utsattes för någon slags kvasidrev eller något sånt, eller jag vet inte, men då pratade jag med henne om det här, liksom att Horace är det. Jag minns inte exakt när det var, men jag tror att det var en ganska konstig klubb faktiskt, för att Lars Vilks var där.
Oj,
det var en sån...
Rest in peace, Lars
Ja,
Vilks.
Verkligen. Han hade gjort ett porträtt av en tjej som bor i Stockholm och så hade visat han upp.
Men just för att, just för att Horace Engdahl var den populära personen just då? Då innan
ja,
det här...
alltså det här var när Jordan var helt ny i Sverige. Det var liksom den här sjuka Jordan-vågen typ så här 2017-2018.
När det började skrevs väldigt upp... konstiga saker i Sverige.
Det började ploppa upp extremt mycket illasinnade artiklar.
Jävligt illasinnade.
Att han var liksom...
Det är ju det jag skriver
om. Ja, det är det din bok handlar om. Liksom, det var ju... skönt att läsa en bok där det liksom, man fick utlopp för de tankarna man har tänkt i så här flera år. Men ja, då alltså jag tror att Horace hade någon slags momentum där han typ hade kunnat ta den rollen lite grann. Eller jag tror att han hade liksom den bollen, men att han inte ville ta den bollen. Kanske också för att, jag menar, ja. Nej, men han är ju liksom 40-talist. Alltså han kanske, hade han varit lite yngre hade han kanske gått in i den rollen. Liksom.
Men han var ju en själavårdare på något sätt i radio när folk skrev in sina...
Det var så jag lärde känna Horace Engdahl. Det var när han hade
exakt.
De där samtalen.
Ja. Det var väl ganska
i Sveriges radio.
Ja, de var ju grymma.
För det var då
de
jag förstod att han är liksom...
Fruktansvärt intelligent.
Ja, men det var så jag blev liksom Horace Engdahl-fan. Om man vi nu ska kalla
han
det.
Han är så otroligt skön att lyssna på också. För att han pratar alltid i rena meningar. Han stakar sig aldrig. Det är väldigt få som kan det.
Ja, men också det som var så befriande, för jag hade aldrig hört innan i hela mitt liv någon som talade om riktiga saker på ett sanningsenligt sätt i Sveriges Radio. Och där har du ju helt korrekt i den här Jordan B. Peterson-jämförelsen. För det är ju precis det därför Jordan B. Peterson ofta har blivit så populär. Ja. Att han så här, talar, det är någon som plötsligt talar någon sanning. Mm. Ja. Om man nu...
Eller för att han är kongruent i sina tankar.
Och sen har de ju också någon slags... jag tror att de delar vissa... De delar ju faktiskt också många favoritförfattare. Alltså, båda gillar ju Stendhal till exempel.
Kan
alltså, Stendhal, en fransk scenromantiker kan man säga. Ja, eller han levde början på 1800-talet, slutet på 1700-talet. Hans kändaste bok heter Rött och svart.
Oh, ja,
1830. Den är ju med på Jordan B. Petersons lista över böcker som man ska läsa. Liksom.
En egocentrikers minne.
Ja, den är också stark. Jag har i och för sig inte läst den. Han har skrivit en bok om kärleken också som ska vara väldigt bra. Men alltså, de har ju så här, vissa saker gemensamt så att man ska gå till klassikerna. Kunskap om samhället får man från klassiker, inte av att läsa tidningar liksom.
Det nämner han väl också?
Ja, exakt. Det nämner han. Ja, precis. Han förespråkar ju någon slags linje att man inte ska läsa tidningar och läsa klassiker.
Vilket jag kände igen mig i, för att jag vet inte, jag har nog nämnt det i podden också. Att jag har ju så här strejkat i många år. Inte tittat på tv, inte läst tidningar och jag gör inte det nu. Jag är ingen extremist, men jag har hållit på med det länge. Att jag lyssnar inte på Ekot. Om Ekot upprör mig på olika sätt så lyssnar inte jag. Jag kände igen mig väldigt mycket i det. Jag blev väldigt glad när jag läste det. För då tänkte jag så här bara att om jag håller på med de här grejerna som Horace Engdahl håller på med, då kan ju inte jag vara helt dum i huvudet.
Nej,
men det sjuka är att jag tog faktiskt upp det rådet. För han ger ju det mer eller mindre som ett råd.
Ja.
När jag läste den här första gången i november förra året. Och jag slutade faktiskt konsumera media. Och det var en sån sjuk känsla. Alltså jag mådde verkligen bra. Det förbättrade min mentala hälsa.
Det handlar ju din bok om lite posten. Nästan en person som är beroende av kommentariatet. eller liksom kommentarer på sociala medier.
Ja. Alltså jag har ju konsumerat nyheter som ett narkotikum. Alltså det har
jag märker att pulsen blir lägre. Jag märker att jag går runt och jag är inte arg på mina kollegor. När jag undviker sociala medier och nyhetssnurran så märker jag liksom, precis som du säger, att det är så här bara, jag har bättre mental hälsa. Jag är en starkare person. Då börjar jag låta som ett väckelsemöte här. Men jag upplever verkligen, det här är inget skämt.
Nej, men det är faktiskt en väldigt förbisedd aspekt av mental hälsa.
Ja.
Att Alltså det var liksom, det var som typ sluta röka liksom, att så här, i början, första dagarna var det så här, man typ känner att det är motigt. Mm. Och sen typ efter en vecka så bara känner man så här, men man typ kommer på sig själv med att det har gått flera timmar utan att man har liksom tänkt på det där. Att man ska gå in på dn.se och sen så bara gick dagarna, flög de förbi och sen var det så här, ja men jag vet inte, jag behöver inte gå in och kolla här.
Jag upplevde en sak efter ett tag, och det här har, jag har hållit på med det här i perioder i 20 år ska jag säga. Så jag har liksom...
Att försöka sluta...
Jag har mediastrejkat fram och tillbaka i 20 år. Mm. Men det jag har upptäckt är att ibland så hör jag en speciell ton. Och då vet jag att nu är det här man har pratat om på Rapport. Nu är det här de har skrivit om i DN. Nu är det här folk bråkar om på sociala medier. För då har jag en viss ton. Det är nästan som att någon annan talar. Och jag kan liksom... Så, för ibland hör man riktiga samtal. Och ibland så hör jag någonting som är det här bubblet. Och då har jag kunnat...
Du har någon som försöker plantera någonting
precis.
I dig. Ja.
Så att det som har hänt när jag har hållit på med det här. Det är att jag har blivit mycket duktigare på att särskilja... bruset från signalen, så ska jag uttrycka mig. Mm. Och innan gick de ihop liksom.
Det är ju propaganda liksom.
Det är klart, man kan särskilja. Ja. Men och ibland då, för där är det också en sak som jag upptäckt att ibland så har jag ju följt med så jävla dåligt att jag också framstår som en helt galen person av andra, bara för att jag inte, vad fan pratar ni om liksom? Jag missade ju vad heter det? Ja, men när vi började podda typ 2015, då tror inte jag riktigt, för då hade jag varit utanför så länge så jag förstod inte riktigt hur känsliga vissa saker var. Så jag liksom kan uttrycka mig grövre för att jag var liksom 10 år. Ja, jag var som en tidsresenär. Plötsligt hamnade jag i bara, nu får man inte säga det här.
Ja, men
det
är ju, om längd. Typ.
Ja, men
propagandan då, om man ska säga vad det är. Propagandan är ju en konstant socialisering in i vad som är den normala samtalstonen. Vad som är det korrekta att tala om. Så det är ju inte alls konstigt egentligen.
Horace skriver ju om detta i
det är helt fascinerande
OP101. Han skriver ju om också det här om att... det finns någonting som jag vet inte exakt hur han uttrycker sig, men han skriver om att det här är liksom drevet, det är ju det i det här partiet, han skriver att han liksom nyhetssträcker att det finns någon slags medial grej som folk håller på med och att han håller sig utanför detta. Det är ju faktiskt i partiet där han skriver om Gryllo, va? Nu när jag tänker efter.
Ja, han uppehåller sig ju vid det både i den texten och när han skriver tidsandan.
Han skriver så här. Jag tänker mig att det vore att avstå från alla medier. Låt gå för en enkel telefon. Det är ju nästan som att ropa i skogen. Men bort med tv och radio. Bort med nätet. Och framförallt bort med all tidningspress. Inom parentes. Det som definierar oss som människor idag är ju att vi kan upprepa vad som stod i tidningen.
Ja.
Det är där.
Ja, men han beskriver också i några sidor tidigare så skriver han. Tidsandan skulle vara löjeväckande om den inte vore så ofantlig. Plötsligt svänger alla människor åt samma håll mentalt. Mm. Alla börjar tala om någonting som ännu några månader tidigare inte existerade som samtalsämne. Påbjudna värderingar och fraser arbetas in av människor med häpnadsväckande snabbhet. Till en början nästan skuldmedvetet. Med ett ironiskt leende. Men redan några veckor senare utan minsta ironi. Och med en ton som undanber sig invändningar. Diskussionen är avslutad innan den ens har börjat. Det skulle kunna kallas för konformism, men den termen förefaller mig allt för svag. Konformism är anpasslighet. Man tiger eller håller med för att undvika att råka illa ut. Men det här är någonting annat.
Det är något mer extremt.
Det är en epidemisk övertygelse, en omsvängning i massans känsloliv som ändrar klangen hos viktiga ord och hastigt påbjuder nya spelregler. Gör idag, imorgon kan det vara förbjudet, sa skämtar i min ungdom, frigjordhetstiden. Ja, sen fortsätter det.
Men det är ju bra. Ja, men det är ju det här man upplever.
Det är väldigt precis skrivet faktiskt.
Men det han beskriver här är ju, om man ska uttrycka sig i Jordan B. Petersons termer, så är ju det han beskriver här, det är ju ideologi. Det är ju det han beskriver.
Ideologier.
Och att det som är det chockerande är hur snabbt det växlar. Mm. Jag tänkte på det bara jag tänkte på det tidigare idag och det var att jag upplevde att bara fan vad skönt det är just nu, för att det är inte så mycket tjat om, det är inte så mycket ideologiskt tjat just nu om hur man ska vara eller vad man ska tycka om samkönade äktenskap. Det är inget snack om det nu.
Jag bara, eller fan, barnprofeten.
Jag bara upplevde att bara, det är så tyst om alla de här grejerna. Vad skönt det är. Mm. Sen kom jag på det bara.
Nej. Pandemin.
Exakt.
Pandemin.
Glaset är fyllt av. Nu är det istället. Nu jagar man antivaxxer. Så liksom, jag var först lycklig och bara kände att det var så skönt.
Jag bara ersatt som något annat.
Och så kom jag på att glaset är fyllt med något annat.
Men är det därför pandemin är så konstig? För att den också hör ihop med det? Att vi lever i en sån genommedialiserad tid. Alltså... Internet möjliggjorde ju en acceleration av det här mänskliga beteendet som finns, som Horace beskriver. Att människor har en sån enorm förmåga att anpassa sig till en tidsanda.
Ja, men nu tar det inte en månad eller ett år, nu tar det en dag.
Nu kan det gå på en sekund.
Plötsligt.
Plötsligt pratar alla om Greta.
Just det.
Och att coronan har blivit någon slags, har intervenerat som ett sånt nödvändigt sordin på stämningen, typ att så här, att vi, det är som att så här, det värsta som händer just nu är ju alltid coronan, så att det fungerar typ som ett aggregat, som att man liksom, man håller alla de här människorna som har tjatat om vad som man ska prata om på mattan, för det är liksom, förstår ni, så det tjänar liksom flera syften. Men, omedvetet plan kanske.
Här finns ju ett hysteriskt element också, i och med att det är så hälsovårdligt då eventuellt, att liksom, det är som, liksom väldigt allvarligt. Ja.
Som för övrigt också då nu vet jag inte varför jag hela tiden pratar om Jordan B. Peterson, men det som han har beskrivit är ju hur att vi i våran civilisation, vi har ännu inte upplevt den feminiserade auktoriteten. Och då pratar ju han egentligen om den jungianska tanken om the terrible mother. Mm. Och vad är hon intresserad av? Hon är intresserad av att skydda hälsa. Hon är intresserad av
att
man inte ska smitta. Hon är intresserad av att tvätta sig och såna här saker. Och så hände det här.
Bind fast barnet.
Ja, och så hände detta.
I en bur.
Så hände detta efter Jordan B. Peterson har pratat om det här. Och det är ju... för mig så är det så här att när han snackar om de här grejerna så kan jag ibland bara säga, fan vad du pladdrar om Jung. Jag menar, jag är ju själv psykolog, jag liksom kan mycket av det han pratar om. Och så plötsligt efterhand så var det så här bara, aha, men okej, du hade ju helt rätt också. För att det är så slående att detta är feminin auktoritär
bilder varje dag. Liksom. Jag ser bilder varje dag på Facebook från franska tidningar som jag följer, och då liksom visar de bilder på hur föräldrarna, mödrar ofta sticker upp någon jävla pinne i näsan på ungarna. Liksom varje dag typ håller de på med det. Så liksom, och barnen ska ha ansiktsmasker, och det är liksom femåringar som liksom, vad fan är det här? Det är ju helt perverst.
Ja, men ni tänker typ som att när det var krig i världen, om det var världskrigen, så det var liksom mannens samhälle. Det var liksom, kriget låg som ett raster på allting.
Men ja, det är också liksom var, den maskulina, men auktoritära...
Ja, men det var också en ideologiproduktion. Liksom, ja,
det är maskulint kaos. Ja. Tänker jag, att Peterson har fel. Det finns ett feminint och ett maskulint kaos, skulle jag säga. Och det maskulina kaoset kan vara krig ibland, eller liksom frödelse och sådär. Och en viss typ av extremism. Men det kan också finnas mer eller mindre feminint kaos som har med den beskyddande... Det goda, jag gör det här för att vara god mot dig. Jag
måste liksom... För pandemin är liksom, det är att hålla mänskligheten i schack på det feminina sättet.
Den onda modern är mer pandemisk.
Kriget är liksom den onda fadern.
Ja,
jag tror det. För att då har man liksom, om man ger exempel då när fadersgestalterna ballar ur, så är det ju personer som Augusto Pinochet, eller liksom, det är så här, när man plötsligt befinner sig i en situation där man tycker det är rimligt att flyga ut meningsmotståndare med helikopter och släppa dem i havet. Men, men motsatsen till det på något sätt är liksom att bara nu, som jag hörde på Ekot i går morse, när de pratar nästan på ett nästan med,
glättigt,
en, med glättigt ett glättigt och lite kåt röst, så pratar man om hur man ska tvångsvaccinera folk över 50 i Italien. Och, det var en kvinnlig reporter. Ja. Och om vi inte hade befunnit oss i den här situationen nu, så hade ju någon kanske sagt att ja, men om de ska tvångsvaccinera folk i Italien, så kanske vi ska ta upp att det kan vara, finnas demokratiska problem med det.
Eller det finns ett totalitär aspekt av
det. Det gör man inte.
Det finns ingen journalistik. Nej. Den är bortblåst. Det är liksom alla de här talen om journalistikens syfte, det är
men där kommer ju där kommer också men skuggan fram i den här glättigheten, för det är ju skuggan som talar där nästan. Det finns ju en aspekt av det, att det liksom det finns ju perversa aspekter av att nu är det tillåtet för mig att säga vissa saker eller hålla koll på min granne. Vem har Eva, hur många sprutor har du tagit? Ja. Har du bara tagit 2 sprutor? Ja. Gud Eva. Ja, min granne Eva är ett sånt jävla svin. Hon har inte vaccinerat sin 3-åriga dotter. Och så det blir liksom, det är ju den här, det blir en jävligt kuslig, kan ju bli en kuslig hysteri.
Ja, alltså, det är ju
som folk njuter av också. Ja, det får man inte säga. Det är tabu.
Jag råkar veta, för jag har insiderinformation att jag råkar veta. Jag ska inte nämna vilken tidning det är. Men en tidning, då har den tidningen försökt få folk som är insatta i medicinsk etik och liknande och att vara med på debattsidorna. Och alla de personerna som håller på med medicinsk etik och den typen av saker, som faktiskt är experter på det här, de rör inte det här med tång.
Nej.
Utan de som skriver och pratar om det är ju folk som liksom inte...
Ja, det är ju Berit typ.
Ja, precis. Ja. Och, för att, och det här, det är så skamfullt, för att vi har väldigt många duktiga personer som verkligen har hållit på ett helt liv med den här typen av frågor. Ja. Men de har liksom lämnat på walkover. Liksom.
Nej, men de har ju skandaliserats. Alltså, många av dem har ju gjort samma resa som Horace har gjort.
Ja,
alltså,
ja, visst.
Får man ju säga.
Alltså, i den nya akademiska miljön som inte har den typen av tolerans eller intellektuell hederlighet.
För där kan man ju liksom lyfta ut Horaces situation till en bredare kontext där liksom man ser det här beteendet gång på gång. Liksom, att människor skandaliseras för ingenting. Liksom, så fort man sticker ut. Och att det är liksom, vi lever i en extremt kränkt tid på något sätt. Det är som att maktcentra i samhället hela tiden måste liksom uppvisa någon slags utövning. För att de ska liksom sätta folk på plats. Och det är väl,
det är alltså, ett av Horas teman skulle jag säga.
Det är ett tema att han har också. Mm. Att han liksom... Ja. Han är ju så här, ja, men jag är ju en vanlig man. Typ. Jag har ju bara varit intresserad av 1700-talet och liksom läsa böcker och grejer. Och jag är bara en vanlig man som har blivit liksom skandaliserad. Och,
men han har, och det här kritiserade jag honom för när vi spelade in vårt avsnitt om
de obekymrade.
Och då kritiserade jag Horas för precis samma sak. Att han hade ju en karaktär där som hette Mahuru, va?
Mahuru.
Ja. Och då var det vissa grovheter. Då lät han liksom Mahuru säga dem.
Mm.
Och vi skrattade mycket åt det här, jag och Andreas. Mm. För att då
vi hittar ju på vår egen
då
Mahuru.
Vi på vår egen band, men det är inte jag som säger det.
Det är Mahuru.
Det är Oskuru som säger det liksom. Och så vidare. Och
det är lite som den här i din bok, i Dunning-Kruger.
Aha, att,
där de tar katten. Nej, en kanin.
Ja, nej, det är hunden.
Hunden.
Ja, hunden Molly.
Börja tala.
Hunden Molly är rasistisk.
Som, avslöjar att tjejerna för
små
bröst. För dåligt utrustad.
Då, men då kan man då genom olika substitut fjärma sig från de här jobbiga sakerna. Och jag tycker att Horace Engdahl gör lite det här i hans nya bok Upp 101 också. Att han håller armlängds... Så här, jag vill skriva om det här, men han håller armlängds avstånd. Och inte för att vara sån, men han har flyttat nu till Göteborg. Välkommen Roland Sängdahl om du hör det här. Ja. Och jag säger bara...
Ja, men, ha lite mer balls!
Ha lite mer balls. Ja. Eller grova ja. Till det.
Ja, lite till. Alltså, han har inte mycket, han har kanske inte så mycket mer att förlora. Får
nej,
jag säga.
Nej, precis.
Men han är ju gentlemannen egentligen.
Det både och, han är hämmad också för men det finns en hämning i det.
Och ibland så mosar han någon.
Ibland måste han,
ja men det finns ju en hämning i det här att det ska vara så fint hela tiden. Mm. Det finns ju något hämmat i det. Men jag kan inte gå dit för nu måste jag citera den här 1700-talspersonen. Ja, det är ju liksom någonting där som är nästan skevt va. Det är ju bättre då att liksom vara men, det är ju hederligare att vara grov i så fall om man
men jag kan ändå uppskatta den kvaliteten hos honom att han inte sänker ner sig till liksom de platta uttalandena.
Ja,
han blir som en finsmakare Jordan. Alltså han blir liksom alltså han säger inte det Jordan B. Peterson säger men han liksom agerar lite som en guru på sitt sätt. Men man liksom...
han har ju sitt varumärke.
Man får allt i liksom små portioner.
Mellan raderna.
Det är inget, buffébord där man bara frossar en hel dag och sen går man hem och liksom bara ligger helt utslagen.
Nej, det ligger ju inte i hans personlighet överhuvudtaget. Nej, så han kanske inte kan vara helt
han är
vulgär.
Han är för fin. Jag tycker det är bra. Alltså,
det kanske,
tycker jag fler borde vara.
Ja, men precis. Och det kanske är... Det frustrerar mig att han inte tar bladet från munnen. Men samtidigt så är det kanske inte det han ska göra.
Alltså, du kanske måste rannsaka dig själv och inse att det begäret kanske är liksom fel. Eller det kanske är också...
Var det en pik åt Oscar när du sa att fler borde tänka som...
Nej, men
det kanske är samtiden som intervenerar i dig och säger att så här, du måste vara tydligare eller du måste liksom McDonaldsifiera ditt sätt att skriva på mycket mer så att det kan nå ut tydligare så att du kan lära alla de här vilsta männen eller någonting eller det, vad det nu är.
Absolut. Och jag är det enda jag kan säga är att jag är väldigt osäker på mig själv när det kommer till det här. Att det kittlar mig att jag vill ha mer sådär. Men så förstår man också att man kan äta lite chokladpudding men det är inte alltid gott att äta 4 liter chokladpudding.
Är du 72 år så kanske du inte kan ändra dig över en natt.
Men du har ju som sagt väldigt mycket uppslag. Alltså om du kollar upp alla grejer han nämner. Då har du ju liksom en månads grejer att göra liksom.
Ja.
Alltså, du kan kolla upp Stendhal, du kan kolla upp Madame de Staël.
Ja.
Typ, alltså jag blev sugen på att läsa mer om upplysningen faktiskt efter att jag läste den här boken. Ja. Alltså jag tycker han lyckas säga någonting nytt om upplysningen. Som inte har sagts redan. Och bara det är ju faktiskt en bedrift.
Mm. Ja,
för det är ju sånt enormt...
Du menar att upplysningens största bedrift var att avskaffa läraren om helvetet?
Ja, till exempel det.
Det är ju ganska spännande.
Eller där vill man ju liksom...
Ja, det vill man gräva i. Nu vill man gräva i upplysningen.
Man blir imponerad av att han med sån lätthet bara kan dra en sån beskrivning av upplysningen som man aldrig har hört. Och samtidigt så låter det så här väldigt rimligt.
Mm. Jag tänkte fortsätta lite med mitt citat av Platon där som jag blev avbruten i faktiskt efter att jag hade nämnt att den här filosofen då i den här döende staten eller korrumperade staten, han kan inte göra någon större nytta för staten och vännerna då. Han blir onyttig både för sig själv och andra. När han räknat ut allt detta lever han ett lugnt och stilla liv och sköter sitt. Som när man tar skydd bak en mur då vinden driver dammmoln och regn. Jag tänker att det är lite...
Rom mot romarna, tänker jag.
Okej. Men jag tänker att Horace Engdahl nu liksom befinner sig lite i det där. Han har liksom gått till exil till Capri eller till Göteborg. Där han sitter och liksom lever, tar skydd bakom en mur. Och någonting kan ju hända i det. Och jag hoppas ju att Horace Engdahl kommer leva många, många år till.
Så jag vill att han blir kompis, att han kan sitta och vara med och snacka skit om böcker och grejer.
Ja,
visst. Jag vet inte, men han är nog för fin för det.
Antagligen. Men man vet ju aldrig. Han vill ju läsa min bok.
Mm. Han har ju varit med i Schulmans podd en gång. Jag tror han tackar jag till sådana...
Ja.
Han säger att han gillar att lyssna på poddar han själv är med i. Så att
ja. Då får och då han till. Enda sättet.
Jag tror att han drunknar i förfrågningar faktiskt.
Nej, det tror jag folk vågar nog inte. Men då får man ha något upplägg för att då... Om han skulle vara med så skulle jag...
Då får vi läsa Stendhal då eller någonting.
Ja, men precis,
kan du inte komma och snacka lite om Stendhal med oss? Eller Madame de Stael eller vad hon heter.
Ja. Men det är också
jag tror att det är bra att göra avgränsat. Ja. Jag tror att han skulle göra...
Man behöver inte tala om...
Eller Barrett.
Covid.
Nej, men jag kan prata om Barrett. Han är också... en stor Barrett-expert.
Ja,
för vi har ju... Och det är, tack så jättemycket för att du har kommit och varit med i våran podd.
Ja.
För att jag tror verkligen på det här formatet att man har en gäst men att man också att innehållet handlar specifikt om, nu har vi läst Horas bok alltså, och det då, för då har man
struktur.
Då har man något naturligt att samlas kring.
Det är struktur till samtalet också.
Och det blir inte för att många poddar har ju det problemet att de blir ju i grund och botten ganska narcissistiska. För då pratar man alltid så här om, jag hör hur folk pratar om vad de gör, vad de släpper och vad de, det är alltid så där. Men då kan man ändå så här nu får ju ändå folk chansen att höra dina tankar och idéer utan att det handlar liksom om dig.
Ja.
Eller så här, det är min idé. Jag tror att det är bra, jag vet inte.
Men om du kommer med en bok i framtiden, så kan vi ju tala om den också.
Ja, det är klart. Men då får vi läsa den.
Ja, då läser vi och talar.
Ja, men vad bra. Jag tror vi har hållit på i ungefär 1,5 timme. Jag tror att vi är ganska klara innan vi börjar upprepa oss.
Ja,
eller vad säger ni?
Nej, jag tyckte vi sa väldigt intressanta grejer. Det här ska jag lyssna på själv. Ja. Liksom.
Är det någonting ni känner verkligen brinner som har förblivit osagt så föreslår jag att man säger det nu.
Jag tycker att den finaste texten i boken är när han beskriver sin far. Mm. Jag bara kände att det var så starkt. Alltså det var liksom... Det var han typ... Det är så mycket sorg och typ på något sätt liv i den texten. Så den tyckte jag var väldigt fin. Men man kanske får skaffa boken själv om man vill läsa den.
Jag tycker det är... Jag kommer nog läsa allt han skriver. Jag tycker... vad ska jag säga? Jag tycker det är... Han skriver så bra med en lätt hand att man behöver inte sitta och hålla med, det är ju inte det handlar om. Man kan sitta och tänka och njuta av att man kan sitta och njuta av hantverket liksom.
Han kan skriva med väldigt lätt hand också på grund av sin höga intelligens, tänker jag. Det är liksom det blir, han får fram grejer med, eller han kan ha väldigt använda väldigt få ord om man säger så. Och ändå få fram väldigt mycket intressant material och intressanta tankar. Det är ju väldigt begåvat.
Ja. Det är njutningsfull litteratur.
Verkligen. Ha det jättebra. Vi, Andreas...
Som några veckor igen.
Vi har satt igång 2022 med det här. Nästa avsnitt kommer nog om ungefär 2 veckor.
Tack för att jag fick komma hit.
Tack ska du ha. Tackar.